If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fotbollskanalen on tour denna fredag, och det är väl bara enkelt att konstatera att Malmö är fotbollens huvudstad. De regerande mästarlagen tog även hem cuptitlar bägge två. Det ena laget på hemmaplan och det andra på bortaplan. Och om vi börjar i Stockholm där Malmö vann igår mot Hammarby, det var kaosartade scener efter slutsignal.
Ja, det var otroligt faktiskt. Man hade ju, alltså, man förstod att det fanns en stor laddning. Det var 7000 Malmö-supportrar, så att de hade ju inte bara liksom kortsidan, utan de hade ju faktiskt en kurva till det också, så att man förstod ju att det skulle kunna bli lite stökigt efteråt, för att oavsett så kände man att det här kanske, att de vill storma planen, något av lagen, i glädje då, tänkte man ju främst. Nu blev det ju oerhört det blev ju läskigt när även då Hammarby supportrar stormade planen och ville ta sig över mot Malmö-sidan då. Så att då fick ju Malmö agera snabbt och ta in alla sina spelare och försöka räkna in alla spelare så att ingen blev kvar ute på planen och så. Det boomades igen med spelartunneln och sådär. Det var lite läskigt måste jag säga.
Ja, och man blir ju alltid glad att se en sån som Ola Toivonen, men någon som försöker agera och stoppa, få in sina egna supportrar på läktarna, även om det var en stökig scen. Jag som ju är i Paris inför Champions League-finalen såg ju den bara på tv, så jag såg ju inte alla delar. Hur upplevde du det, Sundberg?
Att det var stor skillnad på den här cupmatchen om man jämför med hur det är på Tele2 under allsvenska matcher. Nu var det ju precis som Mats sa att publiken, det var mixad publik var det. Att där media sitter där runt om oss så var det MFF-fans. På etaget över satt ju Hammarby-fans. Så att det flög ju öl och andra saker rätt mycket ner över oss och över Malmö. Så även ifall Hammarby hade gjort mål eller släppt in mål så hade det flygit hur som helst. Liksom. Och det var ingen som fick stopp på det heller, vilket det var ju trist. Och sen så pratade med Martin Fredman, Svenska fotbollförbundets säkerhetsansvarig, efter matchen igår. Och då berättade han att det hade varit stökigheter på flera ställen under matchen på läktarna och många slagsmål och folk som hade blivit skadade och folk som hade blivit utslängda. Det var någon som hade fått någon knäskada efter något slagsmål, någon personal som hade fått en stol i huvudet. Jag upplevde att det var rätt stökigt arrangemang. De hade inte riktigt koll på det.
Nej, och det ska ju då poängteras att cupfinalen, även om det lottas att Hammarby är hemmalag, så är det ju ändå så att Svenska fotbollförbundet är ju de som helt enkelt de är arrangörer, så de är ju ansvariga så att säga. Och det är väl inte så länge sedan när det var väl Blåvitt som mötte Djurgården i Stockholm på Friends Arena. Det blev stökigt och John Allbåge fick uppmana. Det är just det här att då kan man kanske konstatera att Hammarby kanske är mer vana vid arrangörer och att man hamnar i ett lite konstigt läge när just fotbollsförbundet är arrangör, även om det är på Hammarbys hemmaplan. Eller hur resonerade de?
Ja, men det som är att vi pratade med Bayern-VD:n Rickard von Yxkull efter matchen då, och han ville ju inte ta på sig ansvar, utan han vill ju säga att det är Svenska fotbollförbundet som står för arrangemanget. Men när jag pratar med Martin Fredman, då är han tydlig med visst, det är vi i Svenska fotbollförbundet som har arrangemanget, men när det kommer till supportrar så är det Hammarby som har fullt ansvar för sina supportrar och Malmö för sina supportrar. Så han lägger ju också över ansvaret på Hammarby då och menar på att nej, men i princip att ansvaret ligger hos Hammarby, att de klarade av att, ja, men han sa att de hade eldat upp nätburen där och tagit sig ut då, att ja, det ansvaret faller på Hammarby.
Sen en grej bara som jag verkligen har tröttnat på är också att vid fler och fler tillfällen nu så ser vi ju det här med inkastade föremål och så i samband med hörnor. Alltså, magkänslan säger att det händer fler gånger och det finns väl statistik på att det stämmer.
Dagens Nyheter hade ju en artikel i Pelle Strandman skrev i slutet på april där han hade pratat med Svensk Elitfotboll och att det var en, som Per Eliasson som jobbar med säkerhetsfrågor i Svensk Elitfotboll sa, att det är en trend och det är att inkastade föremål har ökat de senaste åren. Skillnaden är påtaglig sen publiken kom tillbaka i full skala efter pandemin, och att det är liksom ett mönster som går igen, och så listar de då bland annat Hammarby, Helsingborg, Häcken, AIK, Sirius, Sundsvall, Kalmar, Malmö, olika matcher där det har kastats in saker helt enkelt. Och det är ju bedrövligt, och alltså, man kan ju säga att det är ett fåtal, för jag såg att Martis Cifuentes pratade om det, och det är ju det vi ofta använder, men för mig är det ju lite mer än ett fåtal i varje fall. Det är ju liksom inte tre personer som springer in. Det är ju jävligt trist att se.
Att det får fortgå, är inte det lite konstigt att för så som det var på cupfinalen igår, så precis som Martin säger med hörnorna, att det kastades in och så fortsatte det liksom. Så ser man på ordningsvakterna att de står ju och tittar upp på läktaren, så det händer ju aldrig någonting. Det är det som blir lite frustrerande tycker jag, att det får ju fortgå, det får inga konsekvenser vad det verkar, så det är ju fritt fram till att fortsätta liksom.
Alltså man fattar ju att det är svårt att kliva in på en läktare, för det kan ju skapa kaos då, att det blir problematiskt, men jag håller ju med dig kring liksom uppgivenheten runt att liksom, det verkar ju inte gå att göra någonting åt det liksom.
Nej, och då är vi i den här cirkeln som går runt, att om man då, man kan inte gå upp och plocka dem för att då riskerar det att urata på läktaren. Och går man över till att liksom strypa läktaren, aka villkorstrappan, då är det fel, för då blir det kollektiv bestraffning. Så att man är tillbaka i något slags moment 22. Och nej, det spelas naturligtvis en mängd av matcher där det inte händer någonting, men det är klart att det inte är den bästa av reklam när den svenska cupfinalen avgörs. Men till stora delar, som jag upplevde, häftig inramning, och jag menar med bortafölje från Malmö som är det största efter München 1979, och bra drag från Hammarby. Så att åtminstone från tv-sidan tills det blev sådana obagliga scener på slutet eller efter slutsignal, så var det ju en häftig inramning på en cupfinal.
Ja, absolut. Ja, det var ju absolut sjukt mäktigt, alltså riktigt, riktigt bra. Så att, nej, det
är... Ja, det är ett svårbalanserat, men om vi parkerar...
Men du missade, Olof, starka scener efter matchen igår när... Först är det ju presskonferens inne i presskonferenssalen, och så är det en trappa ner dit man går och till den mixade zonen och väntar på att spelarna kommer ut från omklädningsrummet. Martin tog presskonferensen och jag stod nere vid spelarna där och väntade på dem. Stod bredvid Malin Wahlberg på Aftonbladet, och helt plötsligt så flyger dörren upp från presskonferensrummet och ut faren Martin Pettersson, och vi hoppar till, både jag och Malin, tror att nu han ser helt stissig ut i ansiktet, så nu har det ju hänt någonting, nu har någon tränare har avgått, någonting har hänt. Men Och det var också en bra grej, Martin, men du hade grejer på gång och du ville skynda dig att skriva. Det var vackert att se, var det?
Ja, det var ju att jag gjorde så kallade flashintervjuer då, i spelargången efteråt. Och det blev bra intervjuer. Gustav Ludvigsson sa ju att Hammarby hellre förlorar än att spela och vinna att spela så som Malmö gör och vinna. Han tyckte det var tjonga fotboll. Ett uttalande som han sen tyckte var ett dåligt ordval i efterhand. Så att han insåg väl att det kanske inte blev helt hundra. Men det blev en bra grej och sen så kom Jesper Jansson in i presskonferenssalen inför att tränarna skulle vara där och var fullständigt tokig på att måste ha VAR i svensk fotboll, tyckte han, att det är för mycket som står på spel. Björn Paulsen-situationen i slutet på förlängningen när Hammarby la straff, den tycker han är klockren straff. Där säger väl regelboken något annat.
Men det är ju intressant att Jonas Eriksson, gamle domaren som ju emellanåt kör på Instagram, gick ju igenom hela den situationen och kom fram till att det inte ska vara straff. För att när man ser situationen så måste bollen vara i spel för att det ska vara straff. Och när han tittade på den så kunde han visa med bilder. Man kan gå in på hans Instagramkonto och kolla att bollen är faktiskt inte i spel när han drar honom i tröjan. Så det kan inte vara straff. Så att sen så finns ju den här VAR-diskussionen, den kan man ju förstå, och man kan ju, vi kommer ju komma till den andra cupfinalen, men man kan konstatera det är turen till Jesper Jansson är ledare i BK Häcken, för då hade han imploderat gånger 10 sett till det mål som sänkte dem. Men det blev reaktioner i Hammarbykretsar kring att deras sportchef vill riva upp VAR och, eller vill ha in VAR och gå emot årsmötets beslut, eller hur?
Exakt.
Ja, hur, de har beslutat hur, att man ska motverka VAR.
Hur landar det, tror ni, när han går emot vad de har beslutat?
Inte bra, tror jag. Sen, han ska ju väl på ett sätt ha rätt att uttrycka sin åsikt. Men samtidigt så kanske någonstans han får gå ur sin personliga roll i ett sånt läge och tänka på att han är en representant. Jag tror att det är så i alla fall medlemmarna tycker att han ska göra.
Det som jag tyckte var problemet var ju att han uttryckte sig på något sätt att om att det var rätt få, så att säga.
På årsmöten, ja.
Han menar ju liksom den demokratiska processen, det är 120 på årsmötena i varje klubb. Alltså det kanske man inte ska gå in och recensera, men däremot så är det ju plötsligt som att han, om det är demokrati så får man väl tycka vad man vill. Och det är klart att då får väl medlemmarna rösta igenom en styrelse som avsätter sportchefen om de inte gillar det han gör. Men jag måste säga att han måste ju få säga vad han tycker, eller?
Ja, det är bara att hålla med.
Eller, jag tycker det, men det blir ju alltid så att på något sätt den starka viljan då. Och det är klart, de får väl överväga om de ska ha kvar honom, sett till att han vill någonting annat än vad föreningen har röstat fram. Men om vi går till själva matchen då, så var det väl jag följde ju den på TV, så att säga, eller satt och streamade den. Det var ju ingen sprakande tillställning. Och klart Gustav Ludvigsson har en poäng att Malmö inte spelar jättekul. Å andra sidan, det handlar väl om att ta hem det till slut.
Ja, absolut.
Man får, Hammarby skapar ju de heta chanserna. De var ju i och för sig få, väldigt få. Det är väl Ludvigsson som ska bli framspelad på ett bättre sätt av Svedberg i slutet på första halvlek. Det ska ju vara mål där. De kommit 2-1 läge. Och sen är det ju Bojanic har något bra volleyskott och så. Sen är det faktiskt Malmö som skapar lite. Ja, just det, Svedberg har sina
skott. Vilja tar ju några bra grejer. Jag var lite förvånad att han blev utbytt.
Ja, det tyckte jag också var konstigt, för när han gick ut så tappade ju Hammarby all sin offensiv. Det var ju han som var den kreative som var där det hände liksom, och som hade den nära frispelningen till Ludvigsson som Martin säger, och sen hade han två egna chanser varav det andra när han snurrade runt Erik Larsson och blev fri, där borde han kanske gjort mål då.
Med tanke på det stora intresset som är runt honom, om han hade avgjort en cupfinal också så hade det nog varit lite pricken över i på den här vårsäsongen. Det hade inte Hammarby hatat inför sommarfönstret, känns det.
Nej.
Men de har väl förväntningar på Bubba Katravalli. Det var väl han som kom in istället för Svedberg. Och jag antar väl att de har förväntningar på honom att han ska vara en matchavgörande spelare exempelvis. Så att, ja.
Vad säger ni om straffläggningen då? Jag måste säga att jag var imponerad av Diawara som gick ju rätt i princip på varenda straff. Mm. Sen var ju inte Selmanis straff den svåraste att rädda. Den var ju svag och han blev väl störd av att det blev tveksamheter kring domarens signal och så. Men annars, han var ju oerhört stark på straffarna.
Nej, det var roligt, för jag snackade med Martin Olsson då ganska tätt på slutsidan och då tog han upp att liksom Ismo, som de då kallar honom, är expert på straffar och att han tar nästan varenda straff på träning, och så hakade alla lagkamrater på det som vi pratade med sen. Men det som var lite roligt i de hyllningarna var att det var flera som sa han tar inte mina, men han tar alla andras. Liksom så här, så att man undrar ju hur man ska röka ut vilka det är som faktiskt han tar straffarna. Ingen vill erkänna att de tar sina in.
Martin Olsson straff var snyggast, eller?
Ja, den var ju väldigt mäktig, och även jag måste säga att även Abbe Kalilis tyckte jag också var fin. Två gamla höga borgare som skickade in sina bollar, så att men Malmö fick fyra, och det är väl värdefullt för Milos Milojevic att få lite lugn och ro, eller?
Ja, verkligen. Det är ju, alltså det jag satt och tänkte på, det jag sa det till Sundberg också inför straffläggningen där, att det är en sjuk bransch på så vis att han kan förlora jobbet på en förlust i straffläggning och ett poängtapp mot Degerfors då som kom i helgen. Alltså att jag tror att oavsett om det har blivit just på straffläggning, så hade en kupptorsk och ett poängtapp mot Degerfors kunnat skaka om båten rejält. Så att det är klart att liksom marginalerna är med dem i straffläggningen är ju oerhört viktigt för dem.
Det är klart att man tar en titel och att det inte spelar någon roll hur spelet såg ut och sådär. Jag fattar ju vad de menar, Malmö FF, efter matchen, Martin Olsson som snackar om det och slog tillbaks på Ludvigsson och så. Men om man ser till spelet och så som Malmö spelar just nu. De växte här i förlängningen när Toivonen och Peña kom in framförallt, och tycker jag att de blev bättre offensivt. Och när Hammarby gjorde några byten så blev Hammarby svagare. Men under de här 90 minuterna ordinarie tid så spelar ju inte Malmö FF så bra. Jag är rätt förvånad över att de inte är bättre på att bygga anfall, utan att de ofta slår långt och direkt och hoppas på det bästa. Liksom. Därför var jag rätt förvånad över när Lewicki gick sönder igen, han gick sönder rätt tidigt, att det inte var Peña som kom in för att göra Hammarbys eget spel bättre. Men jag tycker man ska kräva och begära ännu mer av Malmö FF-spel.
Absolut, men de är ju lite nedtryckta i liksom självförtroendemässigt. Även om en del spelare har kommit tillbaka, så var det ju ändå inte med Isak Kiese Thelin som ju såg bra ut från början när han kom, och sen varit borta, så var ju rätt tam under cupfinalen igår. Och Christiansen har inte varit superbra innan han skadade, men man trodde ju att han skulle vara med i cupfinalen. Lät ju som att han var spelbar, och sen satt han på läktaren. Så att, jag förstår vad du menar, men jag tror att nu får de en möjlighet. Degerfors bör man ju hantera, och sen får man möjlighet att starta om på något sätt.
Ja. Milos var inne på det på presskonferensen efteråt igår, att liksom hade Dennis Hatzigadonis satt sitt nickläge i 90 minuten så hade planen för den här matchen varit perfekt utförd. Liksom att de var nog rätt medvetna om att de inte skulle vara det spelförande laget, och med så många spelare ur form som de ändå har, och att de inte har träning i benen och sådär, så kanske man inte kan liksom, man kanske inte kan satsa för hårt på att vara...
Fan, jag tycker att man inte ska ha så mycket ursäkter ändå. Visst, jag håller med om att Kiese Thelin har varit borta, det har varit ryckigt och att han såg otajmad match och tränade, men han var ändå med, och på bänken sitter ju en gubbe de har värvat för. Vad värvar de? Abubakari för 7 mil ungefär, va, eller? Och de har Berget med, de har Rex med, de har Birmančević med. De har ju rätt bra spelare ändå. Jag tycker inte att det borde finnas så mycket ursäkter ändå.
Eller? Men är det inte att tajma sig att alla, men många av dem är ur form eller inte riktigt i slag. Liksom, att det, då tar det lite för hårt på totalen, så att säga.
Ja, kanske.
Tungt var det i varje fall går för Hammarby, som därmed också missade chansen att kvala ut Europa och komma åt de här pengarna. Istället glädje i Borås. Elfsborg tar ju den platsen för att få kvala ut i Europa Conference League som ju Roma vann i förrgår, den för premiären, och som man väl ändå får säga har slagit ut bättre än många av oss trodde. Har varit lite hetare, så att det blir spännande att se om några svenska lag kan gå dit och gå längre, lika långt som Bodø Glimt exempelvis.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Om vi hoppar till den andra cupfinalen, så kan man ju där, hade ju behövts målkamerateknik för att BK Häcken förlorar den cupfinalen på det spökmålet. Jag tror inte det var mål.
Vad hände?
Ja, det är i förlängningen, står 1-1 efter fulltid, i förlängning på slutet. Kort hörna som går ut snett och sen spelas in i straffområdet, och någon petar in den i bortre hörnet vid bortre stolpen. Och Jennifer Falk fångar upp bollen på linjen, ser det ut som. För jag menar, hela bollen ska ju vara inne, så att säga. Det är Stephanie Sanders som gör målet efter 110 minuter. Och de var galna, Häcken. Det är den assisterande som tar målet, och jag är mycket, mycket tveksam till om det är var mål. Att det är obegripligt, och ja, nej, det är ju, det står ju mycket på spel, och det är väldigt, väldigt tveksamt om det är ett mål. Och tungt för BK Häcken, var rätt, det jag såg sista delen av andra och hela förlängningen, så kändes det som att det var väldigt jämnt. Sveriges två bästa lag helt klart, som på något sätt lite tog ut varandra, men tungt för Häcken att förlora.
Skämtar
den.
Du? Den är inte inne ju.
Nej, nej.
Jag ser den nu. Den är inte inne.
Nej, nej. Nej, det är obegripligt.
Nej, den är inte inne.
Nej.
Jennifer Falk sa ju till SVT igår att jag är så jävla arg.
Det kan jag förstå.
Alltså målvakten då i Häcken.
Det, nej, de var ju helt galna. Det delades ut varningar och liknande. De var verkligen arga på domaren Sara Persson, som var den som viftade för mål. Och ja, för där kan man ju säga att det blir ju lite mindre fokus här kanske än om det hade varit på ett knökfullt Tele 2. Ja, nej, det var Svårbegripligt.
Hur hade du reagerat om du hade blivit bottom, så Olof? Du som reagerar på domslut i alla
fall. Men det är ju skillnad mellan sporten när man är med i en underhållning, så att det är olika. Men jag tycker synd om
Häcken. Du har varit helt cool.
Ja, det var ju Johanna Rytting-Kaneryd som jagarna en plats som gav dem ledningen, och sen var det B. Sprung, unga talangen i innan då inhopparen Stephanie Sanders på Mia Perssons framspänning skickade in 2-1, och de sparade ju Caroline Seger, hon kom bara in när det var 5 minuter kvar för att stänga matchen. Men tungt för Häcken att förlora den. Och när vi ändå är inne på lite gnäll, så var de ju sura, eller hur Martin, på att den spelades på fel dag.
Ja, förbundet ville väl göra en cupfinalsdag av den här röda dagen och la ju båda finalerna på samma dag med några timmars mellanrum. Men det var ju Rosengård och Häckenspelare väl kritiska till.
Ja, de var ju besvikna från olika håll, och Emma Berglund i Rosengård tyckte att det var kanske bättre att ha den i slutet på säsongen, men jag upplever att det här, åtminstone på här sidan, är ju detta som har fått fart på kuppen. Och här var det ju inga liksom... Det är ju en annan sak om Häckens herrar hade varit i final. Då hade jag ju förstått problematiken. Men det är ju inte så att det var rivaliserande åskådare. Det är klart kanske några marginalåskådare. Men jag tror inte en marginalåskådare åker till Stockholm och ser Malmö FF där, utan är man intresserad så går man väl och ser Rosengård. Snart tycker jag att det är rätt av förbundet att samla och försöka göra det till en kupp då. Jag har svårt att förstå den kritiken.
Hamnar den inte i skymundan då? Att den går efter herrarna så här. Kunde de inte vänt på det då och kört damernas först kanske?
Varför det?
Jag försöker tänka högt då. Jag har inte tänkt på det innan. Tappar de inte titt? Där tänker jag,
men det är en bra tid inte. Klockan 18.00 lördagkvällen går på SVT och på C-more. Det är väl fantastiskt. Jag skulle säga att det är sämre att ha den tidiga avsparken en fin ledig dag än att ha 18.00. Då kan man säga att herrarnas cupfinal gick rakt upp mot en kvartsfinal med 3 kronor i hockey-VM.
Jag kanske känner så för att jag jobbade direkt efter herrarna, så jag hann inte se den. Jag kanske är egoistisk och tänker på mig själv. Nej, men
alltså framförallt visste väl inte förbundet om vilka lag som skulle hamna i final.
Nej, det visste man ju inte.
Och hur det skulle lottas och sådär liksom. Så att,
jag tycker det är svårt, för att jag tycker ändå att man kan ju klaga på mycket, men liksom är det något förbund har gjort rätt ihop med från början Stefan Dunin, Svensk Elitfotboll, så är det ju att kuppen är någonting på våren, och att det har blivit, jag menar, de kuppfinaler med det, om inramningarna vi haft på senare på här sidan och gruppspel och kvartsfinaler och semifinaler, det är ju helt otroligt. Och jag tror inte att det var ju bra publik, det var ju åtminstone en publik på cupfinalen som var högre än det allsvenska snittet. Så att det måste ju ändå tyda på någonting, liksom, eller?
Mm. Sen ska man väl bara flika in att om de har lyckats väl med herrarnas upplägg kring cupen med gruppspel och så på våren, så har det ju funnits kritik mot gruppspelet och den geografiska indelningen av gruppspelet på damsidan, just att de inte känner att att det blir helt rätt där.
Nej, visst. Att, ja. Men de hade sålt Häcken hade med sig 300 personer. Klubbens största bortafölje genom tiderna. Och sen så hade de sålt lite under 900 biljetter utöver det. Men det är ju ändå över allsvenska snittet. Jag menar, under otroligt lång tid så hade ju herrarnas cup svårt att nå upp till allsvenska siffror. Ja, det är inte så länge sedan de spelade på Råsunda med 3000 pers och HF spelade en cupfinal. Men ja, jag tycker det är svårt. Däremot lider jag mer med BK Häcken som blev bortdömda. Det är ju landslag, vi ska lite snabbt bara köra igenom det. Sen, det är ju samling måndag 30 maj och då kommer vi ta rygg på dem. Börja med en presskonferens 14.00 på Friends Arena med Janne. Och så får vi se 30 minuters träning 16.30. Det är vad vi bjuds på måndagen, och det är ju tajt schema, för redan torsdag kväll är det ju match borta mot Slovenien. Och vi kan ju snabbt gå igenom. Jens kan just in, det var väl väntat, eller hur Martin?
Ja, det får man säga. Det, Janne sa ju ja, i princip att det stod mellan Lewicki och Kajust beroende på vad som skulle hända med deras skador och så. Och Lewicki sa nu efter cupfinalen igår att han har haft ett snack med Janne, men att ja, nu skadade han ju sig igen, men jag tolkade honom som att han ändå inte hade kunnat åka iväg på landslaget med tanke på den skadeproblematiken som han hade inför cupmatchen då. Så att, det blev Kajust som gjorde comeback i sista ligaomgången med Rennes.
Ja, han kliver in och det behövs ju alternativ där. Vi kan ju också gå igenom Zlatan Ibrahimovic, visade sig att han opererades ju, och jag för mig faktiskt Daniel Kristoffersson på Aftonbladet just skrivit det att han nog inte kunde komma på cupfinalen för han skulle åtgärda något i knät. Då tror jag nog inte det var full. Det verkar ju inte som någon, eller så har folk mörkat, men inte ens italiensk press har ju förstått det här med att han har spelat utan ett korsband och att han fick genomgå en rätt tung operation för att åtgärda det. Och hur tolkar du det, Sundberg? Tror du han kommer tillbaka eller inte?
Nej, det spekulerades väl att han skulle få ett förlängt kontrakt ändå, eller? Fast han skulle operera sig nu, eller?
Absolut. Det, ja. Jag har ju tolkat det som att i och med att Milan kommunicerar, hade det inte varit hans Milan spelare, hade inte de behövt kommunicera. Plus att de också var inne och kommunicerade att 7-8 månader ska han vara, är han tillbaka. Det hade ju inte de, om det var en pensionär så hade ju inte de behövt kommunicera det. Och man får ju flika in också en speciell säsong med VM-uppehållet där november-december, vilket gör att han kan vara tillbaka i januari och då är det en halv säsong kvar.
Ja, han kommer vara 41 år när han är tillbaka. Alltså det är ju oerhört om han kommer tillbaka på, ja, på så pass nivå att han kan spela för Milan. Det vore oerhört tycker jag.
Men att han exempelvis då har varit med i VM-kval-playoff-truppen utan ena korsbandet.
Ja. Och man undrar, det måste ju Jan Andersson och company känt till.
Absolut. Ja. Mm.
Även John Guidetti var ju tillbaka i gårdagen i stan. Martin, du var och träffade honom på en blixtinkallad presskonferens. Och apropå landslaget, det lät inte som det var högaktuellt.
Nej, han säger att han inte tänker alls på det just nu. Och att prio är AIK, det lät han genuin med. Så att jag tror att han verkligen vill fokusera på att få speltid igen och liksom komma igång. Och, ja, han var ju som en liten pojke liksom, kring det här med att han ska få spela för AIK och derby. Och så. Han, ja, det var fint att se att han var lycklig. Liksom.
Vill ni ha mer om John Guidetti så finns det massa på sajten. Även U21-landslaget har ju två avgörande matcher. Luxemburg borta 2 juni, Italien hemma 9 juni. Måste ju bli 6 poäng för att chansen till en andra plats ska finnas och eventuellt playoff. Och där fick du in Mendes. Han kom inte in i A-landslaget Sundberg, men väl i U21.
Jag har aldrig sagt att han ska in i ett A-landslag. Jag bara ställde honom mot Micke Lustig och så fick man det av stjärnreporten. Var ju på mig direkt.
Ja, det tog inte lång tid. Han litar inte på honom. Han kan inte fotboll.
The Snake kan vi kalla honom.
The Snake. Och Willett Svedberg också in i U21-landslaget.
Helt rätt. Att,
ja. Kul, händer lite grejer och sen så har vi en gäng frågor som vi skjuter på till nästa vecka förutom att Olof Unogård, den gamla tränaren, han mejlade mig och skriver: vanligtvis sitter jag alltid i din båt, heja Ebba och Olof, det vill säga alla mot alla. Men just i det här fallet måste jag sätta mig i Martins båt med risk för att vara Andreas Almdryg. Anfallare och försvarare i funktioner på en fotbollsplan, inte positioner. När det egna laget har bollen är alla anfallare och när andra laget har bollen är alla försvarare. Positionerna på en fotbollsplan är målvakt, back, mittfältare, forward. Det är obegripligt att SvFF kör på målvakt och backar och mittfältare anfallare i samband med trupputtagningar. Det gillar man att Olof Unogård klipper till både mig och Sundberg och även då SvFF.
Sundberg, det skrev han väl inte att han
ja,
satte dit?
Men du har ju
att
varit
du drar
med
in mig i den. Jag står ju på Olof Unogårds sida. Han har alltid rätt och absolut rätt.
Precis det här jag sa ju. Precis det,
ja, nej, men jag, det är ju därför jag läser upp det. Det är ju inte total uppsträckning.
Hur kan du dra in mig i uppsträckningen av dig?
Och då kör vi hovleverantören. Han är ju oroad för att ni är så jävla dåliga. Men
det var, jag fick ett DM på Instagram av någon som lyssnar på podden som undrar varför vi kallar honom för hovleverantören.
Ja, det är ju därför att han var den första riktiga leverantören, och ja, det är ju mer ett smeknamn, men han vill gå lite i skymundan, lite i, han har en tung roll i svensk fotboll, så han vill ju gå lite i sådär smyga i bakgrunden helt enkelt. Har han inte kommit fram och hälsat på er?
Nej.
Nej, då är det bara jag som vet vem hovleverantören är. Han är på jakt efter en siffra. En siffra.
Siffra.
Och då börjar vi med 10 poäng. Så många av de allsvenska arenorna tar in fler än 18 000 åskådare. Alltså så många av de allsvenska arenorna tar in fler än 18 000 åskådare.
Var det 10 poäng?
Ja.
Hur ska vi ta den rakt upp och ner? Liksom?
Okej, där gick det. Och då är nästa 8 poäng. Så många utländska klubbar representerade Marcus Rosenberg.
Det är samma siffra då alltså. Men vad är enklast?
Tänk nu, Werder Bremen, Ajax, West Bromwich, Spanien spelar han igen va?
Racing, Santander.
Ja, han spelar 4.
Då går vi på 6 poäng. Denna är direkt för Martin. Så många gånger har Öster vunnit allsvenskan.
Ja, 4.
4.
68, 78, 80, 81. Höj!
Ja. Härligt, hovleverantören. Han kommer vara mycket nöjd att ni klarade något för en gångs skull.
Kung är han, hovleverantören.
Ja. Då stänger vi och vi kör igång första avsnittet. Släpper vi på tisdag. Det är så stökigt med Champions League-finaler. Jag ska hem och så att det blir svårt att lösa på söndagen inför måndag. Det kommer inte hända så mycket heller. Så vi kör igång tisdag när vi har varit första gången. Träffat Janne Andersson och följt den första träningen. Då kör vi igång från Friends Arena.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.